Den mobbning som sker i Sveriges skolor under ett år kostar samhället 17,5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Pengarna är egentligen inte det intressanta. Det högsta priset är mänskligt och betalas av de barn som utsätts.
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om mobbning. Och idag träffar vi organisationen Friends. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 80 av Ångestpodden.
Hej!
Jag känner bara så här, pushing 100.
Ja, jag vet. Vi måste göra något när vi har 100 avsnitt, verkligen.
Det måste vi.
Typ livepodd eller någonting.
Ja.
Alltså, vi sitter i ett så konstigt rum och poddar.
Men vi sitter i vår gamla gymnasieskola, det här känns helt...
Ja, det är bara för att vi är liksom hemma på semester, men vi måste ju ses någonstans och podda.
Precis.
Och då blev det här.
Vi bara, snälla, vi kör vägga skolan.
Ja.
Saknar det så mycket.
Nej, men det är lite sjukt att vara här i de här lokalerna.
Och då vet du vad jag kom på när jag gick upp här?
Nej.
Att jag har min studentklänning på mig.
Åh, ändå.
Ja.
Gull.
Feeling idag.
Hur mår du? Du har en vecka kvar av semestern.
Så gör jag först, för jag är jätteförkyld.
Mm-hmm.
Jag som aldrig blir sjuk.
Ja,
men jag har ju lyckats bli det nu på semestern. Men jag är ändå, jag känner mig inte sjuk, för jag är liksom inte, jag mådde dåligt. Jag är bara förkyld. Så här hostig och sånt. Men ja, så ifall ni hör på min, att min röst är lite äcklig, så ber jag om ursäkt. Annars är det bra.
Men jag frågade hur det var att bara ha en vecka kvar av semestern. Det var ju en utläggning om din sjukdom.
Ja, men det känns väl bra. Jag är taggad på hösten då.
Ja.
Vad känner du?
Men jag känner så här att jag har hela tiden pratat om, alltså hela den här våren, jag bara, men så här, jag mår alltid bra på sommaren och alltså bla bla bla.
Mm.
Så här, jag mår ju skit. Mm. Alltså den här semestern för mig är alltså en mardröm just nu. Mm. Att jag typ bara är lejpan i podden, mamma.
Ja, men ja. Ibland blir det inte som man har tänkt sig, och så det har vi pratat om någon gång innan, med att man så här, all förväntan hela året ligger ju på sommaren. Mm. Jag tror det är därför det blir så lätt att man typ så här blir besviken. Liksom, för att man har så höga förväntningar. Man ska göra så mycket och man ska hinna med så mycket. Och man måste hinna träffa så många. Och du vet så här, man hinner.
Ja, man tänker ännu mer att man liksom inte mår dåligt. Så här.
Precis.
Jag pratade om det för några veckor sedan. Att jag bara sköt tillbaka i så här gamla minnen som jag inte har bearbetat.
Mm.
Och jag är verkligen där nu. Och det är så jäkla jobbigt. Men när jag kommer hem så blir det ju liksom...
Hem som i Karlshamn.
Ja, hem som i Karlshamn.
Mm.
Så blir det liksom som att det händer saker, alltså allting som har hänt här kommer liksom tillbaka, för det är som att tiden har stått still.
Mm.
Så nu längtar jag bara till att åka tillbaka till Stockholm faktiskt.
Mm. Men det ska vi ju snart.
Vårt, jag vill inte ha semester, det är det jag menar.
Nej, men vi har en jätterolig och spännande höst framför oss, så jag är helt säker på att det kommer bli hur bra som helst.
Ja, jag tror det.
Mm.
Men alltså, vad roligt att ni fortsatt gillar vår serie, eller vår nya serie.
Mm, det känns spännande.
Ja, det gör det verkligen.
Mm.
Och det känns himla viktigt så här, alltså nu är det snart augusti och då går man mot skolstarten.
Mm.
Och då känns det så himla viktigt att alltså, man har typ det här färskt. Mm. Även sen när man kommer tillbaka från semestern, för det finns ju mobbning även på arbetsplatser.
Ja.
Alltså så mycket.
Det är typ så här, det glömmer man nästan bort, men... Mm. Det pratade jag ändå lite med, så här, med min mamma och min lillebror häromdagen. Med tanke på att jag nämnde i förra avsnittet att min lillebror var lite utsatt för mobbning. Och så här. Och mamma liksom bara, var du verkligen det? Liksom? För du var ju aldrig ensam. Nej. Och jag och min lillebror, bara, fast det var ju mobbning på högsta nivå.
Mm.
Du vet, vuxna människor har kanske bilden av att mobbning, då är det en person som alla går på, som aldrig är med någon, som inte har enda kompis. Så är det inte.
Nej.
Det är verkligen inte så. Det kan vara en person som har jättemånga vänner, men det är andra personer som mobbar.
Ja, men som det vi läste i början, att mobbningen kostar samhället 17,5 miljarder de närmaste 30 åren.
Mm.
Det kommer från Friends hemsida.
Mm.
Och det är så jäkla sjukt. Alltså, mm, inte för att pengar spelar någon roll jämfört med de människorna som blir utsatta.
Nej.
Men då, man får ändå någon slags bild av hur utbrett det är.
Mm. Och jag läste även någonstans här att mobbning måste utrotas. Och jag självklart har väl alla nolltolerans mot mobbning, men jag tror ju samtidigt inte att det kan utrotas helt och hållet. Men man måste ju få redskapen som gör att man typ hittar problemet och vet hur man ska hantera det.
Mm.
För det är det som är så svårt. Ja. Men då finns ju organisationen Friends.
Exakt. Och vi har träffat dem.
Mm.
Och det var väldigt länge sedan vi träffade dem i typ mass.
Åh, ja, jäklar.
När vi började förbereda för den här serien liksom.
Det var liksom fortfarande kallt.
Ja, det var kallt.
Ja.
Det var kallt var det.
Mm.
Ja, vi träffade dem. För vi tänkte att, men vi måste ju verkligen ta reda på vad de gör. De som jobbar med mobbning, alltså ytterst i samhället, det är ju Friends.
Mm.
Och vi träffade Carolina Engström som är generalsekreterare på Friends.
Mm.
Och det tyckte jag var så här bra att när vi frågade bara, hej, är det någon av er som vill komma? De bara, ja, det är klart att vår generalsekreterare kommer.
Ja, precis. Så här, ja, men det är klart att det ska vara en högt uppsatt liksom.
Ja, det var liksom verkligen så här ansvarsfullt.
Mm, tycker jag med. En kort grej, snabbt bara. För det första var det väldigt länge sedan vi spelade in det här. Då vi fortfarande satt i vårt lilla poddrum på vårt kontor.
Mm.
Och under den här inspelningen så hade vi med oss då generalsekreteraren. Även en person till ifrån organisationen Friends. Samt en journalist som gjorde ett reportage till en av Finlands största dagstidningar. Så vi var väldigt många i ett väldigt litet rum. Så om ni tycker att ljudet är lite så här skakigt typ. Och ja,
att det hörs mycket.
Precis.
Så är det därför.
Så vi ber om ursäkt redan nu så ni vet om det.
Exakt. Och ni behöver inte skriva arga mail.
Nej, vi vet.
Ja, vi vet. Och kommande avsnitt blir inte så.
Nej.
Okej, hörni. Då rullar vi intervjun med Carolina från Friends.
Varsågoda.
Hej Carolina och välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack.
Vi börjar som vanligt. Vem är du?
Jag heter Carolina och är då vice generalsekreterare på Friends. Och också verksamhetschef för Friends i Sverige.
Ja, nu ska du få den typiska ångestpodden-frågan. Nämligen, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker på ensamhet. Utsatthet. Och mörker.
Åh, mörker, det har jag ingen sagt tidigare.
Nej, det har jag sagt
första
faktiskt.
Gången.
Ja.
Vi ska ju prata om mobbning idag. Och du nämnde ju själv att du kommer från organisationen Friends. Men om någon mot förmodan inte vet vad Friends är, vilka är ni?
Friends är en organisation som jobbar för att förebygga mobbning och diskriminering och utanförskap. Vi har funnits sedan 1997. Friends startades av en tjej som själv hade varit utsatt för mobbning som heter Sara Damber. Och allting i hennes historia, hon var väldigt utsatt när hon var tonåring. Men ändå var det en kille, för att göra en jättelång historia kort, så var det en kille som i hennes klass som tänkte att nej, men det där vill jag stoppa, det där vill jag förändra. Jag började med att bara göra något litet. Han började med att säga hej till Sara. Och det var, det började, fler och fler hängde på det till slut. Det blev en betydligt stor skillnad just för att det hon upplevde var att en person kan bryta utanförskap. En person som ställer sig upp och säger hej kan göra skillnad för henne. Och det ville hon sprida vidare när hon blev lite större. Så hon startade Friends. Det var Friends då. Idag är vi en organisation som jobbar med forskning, rådgivning, utbildning, opinionsbildning i hela Sverige. Och vi håller på att etablera oss internationellt också. Vi finns från och med förra året i USA.
Oj,
vad
bra.
Så det är 19 år sedan som Friends startades.
Oj, alltså det är verkligen fantastiskt. Ja, men jag tänker på det här med det här hej, just att han sa det till henne. Det vet man ju från era reklamer.
Ja, det här röda hejet.
Mm. Ja, och sen någon plockar upp ett hej från väskan.
Mm.
Ja,
exakt.
Men vi tänkte så här när vi skulle skriva de här frågorna, att vad är egentligen mobbning och vad är en kränkning? För är det väl viss skillnad på det?
En kränkning är en kränkning är att någon känner sig utsatt och illa behandlad och mindre värd. Och det kan ske en gång. Man kan bli kränkt av olika anledningar på olika sätt. Medan mobbning är upprepade kränkningar som behöver ske över tid. Och ett långvarigt beteende där man då ofta bryts ner. Personen som blir utsatt bryts ner och hamnar i ett underläge och har svårt att ta sig ur det. Så det är väl skillnaden ungefär.
Men hur vanligt förekommande är det då med mobbning?
Man säger ungefär, statistiken visar ungefär 7-8% av alla att mobbning ligger på den nivån. Och det om man sätter, omsätter det i barn och unga i år, så är det ungefär 60 000 barn och unga.
Som, det är så många.
Det är så många.
Ja.
Mm. Man tänker sig inte att det är så, alltså, att det är så många.
Nej, men sen samtidigt så tänker man så här, man vet ju minst en person som har blivit mobbad.
Ja.
Alltså verkligen, ja. Det vet man ju.
Ja, det är det som tror jag är väldigt, det är både ett sånt vanligt problem så att ibland tenderar det att normalisera så att man tänker, jo men den och den var, man har varit utsatt eller varit mobbad. Men om man just tänker på 60 000 barn, det är som att fylla en hel stor fotbollsarena med barn som trots allt behöver gå till skolan. Det är skolplikt, man behöver gå dit varje dag om man blir illa behandlad. Det är när man förstår att det är, hur allvarligt det är och att det är någonting som vi vuxna absolut inte får acceptera. Det är då man verkligen, har man den erfarenheten själv. Jättemånga vuxna som har den erfarenheten. Och det ger ju sår och är för livet hos de som blir utsatta.
Verkligen.
Ja, gud ja.
Men alltså hur är det rent åldersmässigt? Kan man se det så här, sker det mer mobbning exempelvis under högstadiet än under gymnasiet? Eller alltså hur ser det ut?
Ja, det är, man anger att man är mer utsatt i mellanstadiet.
Mm-hmm.
Men om det är mer mobbning där än högstadiet, det är så statistiken ser ut. Det kan också bero på att man ju äldre man är accepterar eller just inte anger att man är utsatt, för man har liksom på något vis vant sig.
Det känns kanske också som att när man går i högstadiet och typ ska svara på en sån enkät, ja, så skäms man nästan över att man skulle vara utsatt. Så man bara, nej men det är bra liksom. Jag är inte alls utsatt. Speciellt om man har varit där hela sin skolgång. Då blir det liksom inte så här, då är det inte värsta grejen längre. För det är som man säger, eller som du säger, man har vant sig då. Och typ accepterar det. Men vilken typ av mobbning eller kränkningar är vanligast förekommande? Alltså man tänker typ så här, toalettdoppning typ. Det känns
alltså,
som
var
att det...
när man var så här, alltså när vi typ gick i ettan på lågstadiet så hörde man om det så här, man blir toalettdoppad eller så här.
Precis.
När vi mäter och frågar barn och elever just i såna här, när vi främst gör kartläggningsenkäter där vi låter barn och unga svara på frågor, då anger man, vi har inte det alternativet just, men toaletten är en utsatt, det är, man listar på vilka otrygga platser finns på skolan, men också vilken typ av mobbning, om det är verbal eller om det är fysisk eller psykisk, men då är det just psykiska, alltså att man är utfryst och att man inte får vara med, inte inkluderad, och när det gäller nätet då, att man inte är addad eller att man är blockerad på olika sätt. Så utfrysningar. Och sen verbala kränkningar är också absolut vanligaste. Så det, och sen kommer då fysiska, och där ingår ju, men vi har inte, jag kan inte exakt säga att just det, toalettdoppning.
Nej, men det känns som en sån grej som jag typ har hört. Och typ så här typiskt på typ så här olika filmer och sånt, att man så blir toalettdoppad liksom.
Ja.
Ja, men framförallt de här taskiga kommentarer tror jag, det är väl det som också är, det är också det som är mest spritt, också på nätet, att liksom bli kallad saker, att få kommentarer är det absolut vanligaste.
Men ja, du sa lite det, just det här med utsatta platser, för var sker det mest mobbning? Alltså är det till exempel på, ja, men så här, där lärare kanske inte riktigt går eller...
Ja, där är det inte, precis. Där, det är väl liksom en slut... Där kan man säga att där det inte finns vuxna, där förekommer det kränkningar i högre utsträckning. Så då kan det vara omklädningsrum, toaletter, entréer eller hallar, områden. Och då också på sociala medier eller inne på nätet. Så att det är en effektiv insats är ju att just ha fler vuxna. Och att liksom se till så att det finns tryggare platser där vuxna finns och där vuxna ser... Men och skapa trygghet i att prata med barn och unga.
Men jag såg faktiskt någon grej på Facebook. Det var så här, någon som hade gjort en så här klassgrupp, eller någon klass som hade liksom sin grupp på Facebook. Och då var deras mentor med i den gruppen också, med sin Facebook. Det är ju liksom hur bra som helst.
Då kan det inte ske någonting i den gruppen.
Nej, liksom. Precis.
Ja, om det sker någonting så kan man prata om det. Då kan man fånga upp det. Och så för det är många, ibland är det ju också omedvetna saker som sker. Att man är taskig och inte riktigt förstår konsekvensen. Och då, jag tror att den här, dialogen med barn och unga, att vi vuxna, att man har den hela tiden, det i sig skapar trygghet. Mm. Men ibland går man över gränsen, ibland blir det liksom fel, men då måste man också ge verktyg hur man ska rätta till det, hur kan man göra, mm, om man har gjort någon ledsen, hur gör man det, för allt det i sig förebygger ju den här långvariga mobbningen, att man blir bättre på att lösa de här enkla, liksom, om det är konflikter eller att man uttrycker sig klumpigt eller att man kränker någon och inte alltid är medveten om det, så är det i sig förebygger det här långsiktiga eller långvariga.
Mm. Men i en Friends-rapport som vi läste från 2015 så läser jag en väldigt intressant sak där, nämligen att 9 av 10 vuxna i skolan tycker att skolpersonalen agerar vid kränkningar, men bara varannan elev. Mm. Varför tror du att det är så?
Jag tror att det är så därför att vuxna, de kränkningar som vuxna ser är de kränkningar de tror är vanligast. Alltså det vill säga fysiska, verbala saker som syns och hörs, bråk i korridoren. Men allt det här subtila, det psykiska, utfrysningar. Att någon, alltså vi vet ju alla som har gått i skolan hur någon, eller också hur lätt man kan vara dissa någon. Hur lätt man kan bara med en blick sänka en annan person. Det är så enkelt och det uppfattar ju, gör man också det när lärarna inte är där. Då ser ju inte lärarna det. Och då kan man som vuxen kanske, om man inte har kunskap om de här frågorna, så kan man ju tro att det är inte ser de glada ut så är det bra i den här gruppen. Mm. Eller? Så att, därför tror man att man reagerar hela tiden och att man alltid säger till. Men man gör det, vilket såklart också är bra, men att man gör det när man ser det. Men man behöver också ha ett större arbete bakom.
Ja, för jag kom på, alltså så här, hur mycket ansvar tycker ni att man har som lärare, alltså säg att det är en tjej i en klass som man uppfattar att kanske att hon är lite utfryst och man kanske misstänker att hon blir utsatt på internet just. Alltså hur stort ansvar har läraren där? För det är ganska svårt att bestämma vad eleverna ska göra på sin fritid typ. Alltså den värsta mobbningen kanske sker under helgen. Och liksom hur ska man göra som lärare då om man misstänker att det händer, men man kan liksom inte göra så mycket för det händer ju inte i klassrummet eller på skolan liksom.
Det man ska göra är att utreda. Det finns en nolltolerans i skollagen. Så att alla vuxna som jobbar i skolan, och det gäller inte bara lärare utan alla som är anställda och har skolan som arbetsplats, måste utreda. Det finns en handlingsplikt som är vid misstanke. Om just att man misstänker att någon mår dåligt, att någon är utsatt, så måste man utreda. Och höra sig för, ställa frågor. Allt det här jobbet man gör måste man dokumentera. Man kan ju ta hjälp om man har en kurator eller en elevhälsoteam. Det kan ju vara olika. Det kan vara fritidsledare, det kan vara andra personer som har koll, som möter det här barnet. Och som lärare, om det är en högstadieelev, så möter den kanske 10 lärare varje dag. Mm-hmm. Plus fritidspedagogen, plus någon annan. Så att man börjar med att utreda och se till helheten. Sen när det gäller om det har hänt saker på nätet på helgen, så är det så att skolan har ett ansvar för det som påverkar skolverksamheten. Vilket gör att när det gäller frågor om nätet så kan inte skolan skyffla bort det. Utan det gäller snarare, det finns gråzoner i det, men det gäller att samverka med föräldrar. Alltså, man kan inte strunta i att utreda eller jobba med frågor som påverkar skolan. Sen vet vi också erfarenhetsmässigt att det är ytterst sällan någon bara är utsatt på nätet och inte på skolan, utan det är snarare alltid ett samband.
Ja.
Att blir man utsatt där, så blir man också utsatt i skolan, och blir man utsatt så att man också mår väldigt psykiskt dåligt, så påverkar det också skolan. Men väldigt ofta så blir man kränkt av personer som känner till en, som oftast går i kanske samma skola eller som är i samma område. Så att det finns, skolan har ett stort ansvar.
De kanske har mer ansvar än vad man tror. För det kanske bara är vi som har dåliga erfarenheter, men det känns liksom som att kanske både lärare och rektorer och sånt lite skjuter det problemet. Alltså de väljer att inte kolla, de blundar för det problemet.
Ja, det känns lite som att det är lätt för dem att använda sig. Jo, men jag har ingenting att göra med vad som händer på deras fritid.
Ja, precis. Det känns verkligen som att både en lärare och en rektor skulle kunna skylla på att, men vi kan inte ha koll på vad som händer på internet. Ja, det är inte bara vi, men alltså, ja, det men känns
det,
verkligen
det så. Möter vi, nej det är inte bara ni. Det är jättemånga, både barn och unga i skolan som möter, men också Friends och Friends utbildare som möter det. Jag tror det är därför det är viktigt just att öka kunskapen om att man, för det är ju svårt, jag har full respekt för att lärare tycker det är svårt. Mm. Hur ska jag, en lärare har ofta ofantligt mycket på sitt bord. Hur ska jag klara av att också ha koll på Facebook? Hur, det är helt orimligt. Ja, jag kan förstå den känslan.
Ja.
Samtidigt som skolan har det ansvaret. Så att där ska ju inte den enskilda läraren känna att man har allt ansvar. Utan det är ju faktiskt kommunen egentligen som äger skolan. Eller friskolestyrelsen som äger den. Som faktiskt har det ansvaret. För det är så skollagen är. Den har skärpt. Så att det är så där, det kanske har förändrats under några år. Men det är en vanlig föreställning att nej, det där är inte mitt bord. Det är någon annan.
Ja, exakt. Men det är ju väldigt bra att det verkligen är så att så här, jo, men påverkar det skolan, så är det skolans ansvar.
Mm.
Ja, det tycker jag
enligt lag.
Ja,
men också att föräldrar behöver ta ett jätteansvar, för att jag tror inte skolan klarar det med de begränsade resurser skolan har. Hur bra man än jobbar i skolan, så föräldrar är ju jätteviktiga här.
Absolut. Men jo, du nämnde det också att ni håller ju utbildningar för skolor på Friends. Hur ser de utbildningarna ut?
Vi har ungefär ett 30-tal olika utbildningar. Ja. Men det mest omfattande utbildningsprogrammet heter Friends-programmet, som är ett treårigt utbildningsprogram som är där man kan säga att vi har liksom, när vi utvecklade det programmet så gjorde vi så att vi tittade på all lagstiftning som finns, och så tittade vi på den forskning som då fanns och som nu fanns, så finns om effektiva metoder. Hur gör man det här bäst? Så nu har vi liksom fördelat ut den kunskapen på 3 år kan man säga. Så för att bli riktigt bra på de här frågorna, för att få en sån, så behöver man jobba. Så har vi delat upp det i 3 år. Just för att också skolan ska mäkta med och jobba med det. Men det vi gör varje år är att vi gör en kartläggning. Vi frågar barn och elever och skolans personal om trygghet och trivsel, om delaktighet, hur mycket man får vara med i det förebyggande arbetet och jobba med likabehandlingsfrågor. Och sen otrygga platser, just det vi pratade om inledningsvis, alltså var är man trygg och vem är man otrygg, och det får både barn och vuxna svara på. Det är det sammantaget som blir Friends-rapporten varje år. Det är de kartläggningarna som vi har gjort på massa skolor i hela Sverige. Så att det börjar vi med när vi går in i skola, och sen så utbildar vi, sen träffar vi alla elever, eller vi träffar en grupp elever där vi visar resultaten, träffar skolledningen, och tillsammans så får skolledningen och elever göra en analys av läget som vi som blir då, som är den skolans egna liksom, så här ser det ut på vår skola. Och sen så börjar vi utbilda all personal, alla lärare, mentorer, klasslärare. Man kan också utbilda föräldrar om man vill, det är valbart. Och det är det Friends gör. Sen finns vi med som ett stöd, vi ger råd och verktyg under vägen. Men sen börjar det stora arbetet. Det som faktiskt minskar mobbning är ju att lärare och skolpersonal varje dag resten av året jobbar aktivt med det här. Och det vi liksom hjälper dem med, det är just att kartlägga, att förstå vad är problemet, vad har vi för utmaningar, vad har vi för styrkor på den här skolan, och sen lägga en plan för hur de ska jobba med det. Så att att man jobbar med både diskrimineringsfrågor och med mobbning, utanförskap, andra kränkningar. Att man lägger en plan och så börjar man jobba. Så, och gör man det, jobbar man med det här under ett år, när vi mäter igen, så kan vi se att man minskar mobbning med ungefär 24% i snitt. Men då, återigen, vill verkligen säga att då är det ju för att skolan själv har verkligen använt den kunskapen och jobbat aktivt varje dag. För det är inget som sker av sig själv. Man måste verkligen
jobba. Det gör det inte. Det känns verkligen som ett problem som är så himla svårt att nå. Verkligen. Men vi såg även att ni håller utbildningar redan på dagis. Och först när vi såg det, vi bara, oj, egentligen det är jäkligt tidigt. Vi läste, det var bara, jag tror det var denna veckan eller förra veckan, så såg jag ett Facebook-inlägg ifrån en pappa vars son hade blivit nedknuffad på dagis. Han var 3 år tror jag, och de här pojkarna som hade gått på honom var kanske typ 4-5 år. Och de hade hållit fast honom i marken, hållit för hans mun och sparkat på honom och avslutat med att banka en sten i hans huvud. Och han, alltså, barnet mådde ju jättedåligt, men han fick liksom inga inre blödningar eller så, utan han var ju mest skärrad och han kunde inte äta liksom, han mådde jättedåligt. Men då tänkte jag så här, så de barnen som utsatte honom, alltså, är de medvetna om vad det är de gör? Alltså, förstår de att det liksom är typ, ja, men mobbning och misshandel? Eller är, alltså, när förstår man att man utsätter någon för mobbning?
Jättesvår fråga. Ja. Det tror jag nästan man behöver vara psykolog för att svara på. Hur, det tror jag också kan vara olika beroende på hur man mår som barn. Mm. Om man är medveten eller inte om. I den åldern, jag har själv tämligen småbarn, 6 och 9. Och jag tror inte alltid konsekvensen, alltså man har inte det tänket.
Nej.
Men sen är det ju såklart olika. Men det där låter som det är ett fruktansvärt övergrepp. Och det, mobbning är när det sker flera gånger. Det där låter som en väldigt allvarlig kränkning och ett övergrepp på den här pojken.
Ja, jag tror att dagiset hade verkligen tagit tag i det. Så här, men hur ser de utbildningarna ut som ni gör på dagis?
Mm. Det vi gör i förskolan är att vi utbildar inte barn utan vi utbildar just för det. Vi har kartläggningar även där som där vi för personalen och där vi jobbar med att ge personalen verktyg att prata och förebygga bland barn och unga. Sen har vi också utbildningar för föräldrar. Men man riktar in sig på vad vi vill göra med förskolans personal har ju samma, det är samma skollag. Det är exakt samma, allt det här med handlingsplikt, utredningsplikt, allt det, nolltolerans. Det gäller ju förskolan med.
Mm.
Men väldigt ofta så saknar man ju just verktygen. Hur gör jag det här? Hur ska jag strukturera upp det? Hur får vi det här att genomsyra verksamheten och så? Så att dels handlar våra utbildningar om det. Att analysera hur det ser ut och sen hjälpa dem att lägga plan för hur de kan jobba i vardagen. Men sen har vi också nu ett arbete, sen i höstas, ett samarbete med Alfons Åberg. Där vi har tagit fram ett pedagogiskt material som heter Alfons vänskapslåda. Som just är det här som handlar om att tillsammans med Alfons liksom, som figur prata om hur är man en bra kompis. För att det, och hur gör man när man blir ledsen? Hur gör man när någon... Att ge personalen verktyg att kunna ha de här samtalen, att kunna prata med barn. Och sen också, det finns en podd med en barnpodd, och sen finns det också material till föräldramöten så att man kan prata om de här sakerna med vuxna eller med barnen, men också med föräldrarna. För att det finns ju en föreställning att det inte händer, att det inte sker.
Nej, jag tänkte bara på det.
Känsligt.
Men det gör ju det. Ja. Och framförallt så behöver man ju rusta barnen att kunna prata om att vara schysst på, det är hur svårt som helst det här med vem, jag vill inte leka med. Min dotter sa en gång, men jag vill inte leka med den och den därför att han slår mig hela tiden. Och det kan ju vara ganska hands-on konflikt. Det är klart, jag skulle inte heller vilja leka med någon som slog mig hela tiden. Det är inte rimligt. Och hur gör man då? Hon tyckte ändå inte att han var så dum. Han var bara lite jobbig som liksom. Så hur gör man? Att få mer verktyg.
Man tänker ju nästan ens så bara, kan det ens förekomma mobbning på liksom förskolan? Men sen, nu när vi pratar om det så här, jo. Såklart, så här, jag vill inte leka med den eller jag vill inte vara med henne.
Mm. Och att aldrig bli vald.
Exakt.
Att aldrig få vara med i leken, att alltid bli utsluten. Oavsett om man är 2, 3, 5 år eller om man är 15. Att aldrig bli bortvald, ignorerad, exkluderad och att vuxenvärlden inte säger till.
Mm.
Det är det värsta. Det är alltså att man, för till slut så börjar man själv bekräfta det. Nej, men jag kanske inte ska vara med. Det bryter ner ens självkänsla.
Mm.
Om vuxenvärlden är med och säger att nej, stopp, det här är inte okej. Nu behöver Carolina vara med här i leken. Eller nu ska vi, om vuxenvärlden hela tiden, pedagogerna och lärarna och föräldrarna hjälper gruppen att inkludera, så stärker det barnet oerhört. Det är när liksom vuxna då inte ser. Så att vi vill ju att vuxna som jobbar med barn ska se signaler, veta hur man inkluderar och hur man skapar trygga grupper. För det i sig stärker ju alla barns liksom självkänsla.
Ja, och kanske hur man säger till föräldrarna också, för det känns också så himla, alltså man vill ju inte veta att ens barn fryser ut någon annan. Alltså man vill inte få veta att...
Det är ju svårt som förälder såklart. Alltså hur man tar det. För då kanske man känner själv att bara, okej, jag måste ha gjort något fel.
Ja, fast jag tror att det är jättemånga föräldrar också som bara, nej. Det skulle min son eller dotter aldrig göra.
Ja, men det, då känner de ju säkert innerst inne. Alltså, gud, jag kanske har gjort något jättefel. Men utåt blir det så, nej, det tror jag inte. Det är nog inte så farligt kanske.
Ja, det tror jag. Det är svåra ämnen och det är känsligt. Det finns mycket skuld och skam kopplat till mobbning. Både att erkänna att man själv har varit utsatt eller är utsatt. Att erkänna för sig själv omvärlden. Nej, men jag har ingen kompis. Eller jag blir illa behandlad varje dag. Det är ju otroligt smärtsamt. Och också då att erkänna eller att vilja se att ens barn utsätter någon annan. För det är ju såklart också väldigt smärtsamt.
Mm.
Så det krävs ju, det är därför vi vill förebygga. Vi vill liksom, vi vill ju att så få som möjligt ska vara med om det. Så att det inte, för det påverkar så långt efteråt varje person som har varit utsatt.
Ja. Jo, men vi tänkte på en annan sak också. Kan det vara så här att skolor hör av sig till er? Och till exempel säger så här, vi har kaos på vår skola just nu. Det är så mycket mobbning, det är så mycket kränkningar. Och ja, men vi vet inte vad vi ska göra. Och i så fall, så här, vad gör ni då?
Mm. Ja, det händer. Mm. Det händer ibland att vi får förfrågningar att nu är det kaos i den här klassen, kan ni komma hit? Eller nu har det hänt det här, kan ni komma på fredag och vara med? Och det skulle ju vi tycker det är bra att de ringer och ber om hjälp. Men där har vi en rådgivning, en gratis rådgivning till, som för alla skolor i hela Sverige. Eller alla kan vända sig till oss och få stöd via telefon och mejl. Men vi har inte resurser. Vi är ju som sagt vi är 50 personer bara, så vi har inte resurser att åka ut akut överallt som någon slags liksom ambulerande team. Vi tror också att om skolor i Sverige ska bli superbra på att göra det här, så måste de vara de som äga frågan, bära frågan också för eleverna. Om Friends kommer med någon slags magic stick, så tror jag också vuxna på den skolan de tappar ännu mer förtroende för de vuxna då. Utan jag tror att vi vill ge stöd och verktyg till vuxna för att de ska vara riktigt bra på att ha de här dialogerna. Det är de som träffar barnen dagen efter, alltså vecka ut, vecka in. Det är precis. De som måste växa. Men vi vill jättegärna vara ett stöd. Vi vill ge utbildningar, vi vill ge råd, vi vill vara ett bollplank. Mm. Och vill driva den här frågan, vi påverkar. Men vi tror att det är de som jobbar med barn och unga som verkligen behöver lösa det. Ibland är det svårt. Ibland förstår jag skolor som hör av sig att man har kört fast.
Mm.
Det har jag också respekt för såklart. Att det är inte enkelt. I alla fall är inte enkla. Nej.
Ja, det är ju väldigt känsligt. Men har du några konkreta tips på vad man som, både kanske som ung och som lärare, om man ser någon som är utstött och man liksom inte riktigt vet, för det kan ju vara jättesvårt som elev också att ta det här steget att gå emot sin egen grupp och säga nej, men nu ska jag sätta mig med henne i matsalen för hon sitter alltid själv. Jag vet själv att jag inte hade vågat göra så om hela min grupp, så bara, vad gör du? Men vad ska man göra i de lägena?
Som elev så kan man alltid prata med en vuxen som man har förtroende för. Och om det är då att man ser någon i sin klass, så kan man ha förtroende för läraren eller någon i elevhälsan eller rektorn eller så. Så att man gör en jätteinsats om man berättar för vuxna att någon är utsatt. För dels, så, som vi pratade om innan det här, att skolan har ett ansvar att ta tag i det då. Men man, att inte ge sig, att verkligen värna om andra, ens klasskamrater eller någon man ser i en annan klass. Att våga lyfta och säga det. Sen om det, så kan man ju, man kan ju också liksom säga hej eller liksom vara schysst mot den personen. Försöka det lilla. För ibland kan det vara svårt, men att våga. Jag tror att alla de här, det är så väldigt få som är taskiga. Om man tänker på en skola. Det är väldigt få som faktiskt mobbar. Som är taskiga mot andra. Det är en enorm potential. Det är en sån stor grupp som faktiskt är jättebra kompisar. Som skulle kunna, om man vågade säga hej. Eller vågade prata ihop sig. Ska vi göra någonting? Det finns en kraft där. Men ansvaret för att stoppa det här, det ligger hos vuxna.
Mm. Man får tänka på det där lilla hejet.
Ja, precis. Det tycker jag verkligen. Och att det faktiskt kan betyda någonting för någon. Ja. Men framförallt att man verkligen säger det till vuxna. Våga berätta. De vuxna ska ju jobba med det. Och för att de ska kunna få reda på det, så måste ju barn och unga verkligen våga säga.
Alltså vi tänkte, med tanke på sociala medier, så känns det som att mobbningen ökat senaste åren. Stämmer det, eller hur ser det ut statistiskt?
Nej, det ligger på en ungefär jämn nivå. Så det har inte vad vi kan se.
Men det känns ju som att, med tanke på sociala medier, så stannar inte mobbarna i skolan, utan de kan ju följa med hem på helgerna, eller på kvällarna, på helgerna, på sommarloven, hela tiden egentligen. Men jobbar ni i Friends någonting med så sociala medier?
Vi jobbar, nej, vi finns inte än så länge online. Alltså, vi driver ju frågan i sociala medier, vi är aktiva och vi har många följare och vi delar och liksom, vi använder sociala medier. Men vi är fortfarande tämligen analoga, alltså att vi pratar om nätet fast i klassrum och i föreläsningssalar. Däremot så är det en av våra absolut största utvecklingsområden och det är vi, där vi... Det händer massa spännande saker just nu på Friends där vi håller på att utveckla oss. Men det är så, vi behöver digitalisera oss också, precis som hela samhället. Men det vi gör är ju att vi vill driva frågan, alltså prata om frågan. Det har vi gjort. Jag skrev en bok 2008 som heter Schysst på nätet, som där en pedagogisk handbok om e-mobbning. Jag är ju inte liksom, för en av mina barn tror att jag är född på 1800-talet, så är jag inte. Men e-mobbning, det är 2008.
Ja.
Det är för min värld inte så länge sedan.
Nej.
Och det har hänt enormt mycket. Så vi försöker dels att driva frågan och påverka vuxenvärlden. Och förstå, få dem. Nu använder ju även vuxna nätet väldigt liksom, ofta. Och det har blivit en del. Det är inte så att man går in på internet som det var tidigare. Utan nu är det en väldigt integrerad del av ens vardag. Men för de allra flesta unga så har man ju vuxit upp i det. Och då behöver man ju liksom, vi behöver ju, jag tror att Friends som massa andra behöver ju finnas mer online. Men det är en ganska stor process att gå dit.
Det förstår jag. Men vad är målet med Friends då? Är det så här att utrota all mobbning? Går det, tror ni?
Ja, det vill jag tro att det går. Jag vet att det är en del anklagar mig för att vara naiv, men jag tror ju på att det finns så, lite som på en skola, det finns så, de allra flesta människor är schyssta, snälla och vill väl. Därför tror jag att det går att förändra. Och det går att förändra. Både forskning och våra mätningar visar ju att det finns skolor där det är oerhört lite kränkningar. Där det går att man kan halvera mobbning om man jobbar med det här. Och drömmen vore att kunna göra det på samhällsnivå. Att om vi kan göra det på skolnivå, tänk om vi kunde göra på allt. Tänk om Friends hade resurser att göra det på alla skolor i Sverige. Tänk om alla skolor verkligen jobbade med den här frågan och verkligen tog det på allvar. Och att vi gav oss den på att de här 60 000 eleverna nästa år ska vara noll i hela Sverige. Det är vårt mål. Det är ju, jag jobbar för att det ska gå. Annars skulle det något annat känns, alltså nolltolerans är, vi måste ha vi har nollvision i trafiken. Varför skulle vi inte ha det med mobbning?
Precis.
Det är ju helt befängt.
Ja.
Varför ska det vara okej? Vi kan ju inte säga att 50 om året är okej som dör i trafiken.
Nej.
Så kan man inte prata om en fråga som handlar om där människor mår fruktansvärt dåligt. Och den yttersta konsekvensen av mobbning är att varje år tar ju barn och unga livet av sig. Och det man kan se i de fallen är ju att det finns kopplingar till mobbning. Det vill säga att det är inte något så enkelt litet problem som är lite jobbigt. Det är inte ett ilandsproblem. Det handlar om att barn och unga... En del barn och unga mår så dåligt, blir så nedbrutna att de inte ser någon framtid. Och det har ju varit uppmärksammade fall också när det gäller nätkränkningar. Att man blir så utsatt och av liksom sexuella trakasserier eller bilder som sprids. Så att man har väljer att inte leva längre. Och det är oacceptabelt och det är den yttersta konsekvensen. Och det får vi inte glömma bort. Det är för de barnen som jag går till jobbet att se till att det där inte sker. Så det tycker jag är viktigt.
Absolut. Vi har kommit fram till sista frågan faktiskt. Vad inspirerar dig? Den är tuff.
Alla tycker den är svår.
För några veckor sedan fick vi en mamma som skickade en bild till Friends på en pojke, hennes son, som hade tillverkat en egen skylt där det stod: här har du en kompis.
Och så sa han,
mamma, den här ska jag ha med mig på skolgården. Och så ska jag visa. Så ska jag visa de andra. Om det är någon som inte har en kompis, då kan han komma till mig. Sånt inspirerande.
Alltså, det var så fint.
Gulligt.
Ja, man bara smälter. Det är alltså barn och unga som har så här sköna lösningar. Vi håller på med forskning. Vi har massa lagar och vi liksom forskar och fixar och mäter och räknar. Och
så men här har du en kompis.
Här har du en kompis.
En liten skylt liksom.
Alla vill ha en kompis.
Ja.
Exakt.
Fint.
Så fint avslut den här intervjun.
Ja. Tack så jättemycket för att ni ville komma och gästa Ångest på den.
Tack för att vi kom.
Jag känner mig typ lite stolt för att så här Friends har varit med hos oss.
Ja, jag känner med det. Alltså mm. liksom bara, det är liksom ändå en väldigt stor organisation och liksom så här, många vet ju att Friends finns och ja. Vad Friends är liksom.
Och det känns som att man kan liksom inte göra en serie om mobbning utan att ha med Friends.
Nej.
Så kände jag.
Precis, de är ju liksom ändå överhuvudet på något sätt.
Ja, precis. Ja. Och jag tycker verkligen de gör ett jättefint arbete.
Ja, ja, men fantastiska.
Ja, men verkligen.
Och som vi har sagt, men bara det behövs ju liksom ett redskap som gör att man lär sig hur man ska hantera mobbningen. Mm. Det är ju det som är så jäkla viktigt, för det är ju det som är så svårt.
Alltså, alla skolor måste ju ta hjälp av Friends.
Ja.
Hur kan man inte göra det som Nej. Skola? Det är helt sjukt.
Ja, och vadå, alla skolor måste ju ha så här kamratstödjare liksom som är med i Friends typ.
Alltså det borde ju finnas någon motsvarighet till Friends för vuxna.
Mm, det tycker jag också.
Som heter typ arbetskollegan. Nej, men alltså du vet, ja. Fattar du vad jag menar?
Nej, men bara Friends är barn, kollegan.
Ja, ja. Är det? Ja, precis. Ja, jag tycker
det. Där myntade du något, Ida.
Ja.
Vi får ta patent på detta.
Det får jag.
Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på andra delen av vår poddserie Vi måste prata om mobbning.
Nästa vecka ska vi prata om näthat med en person som har fått utstå väldigt, väldigt mycket näthat. Mm. Han sa själv att han inte hade fått utstå så mycket, men jag läste senast en artikel idag som jag tyckte var...
Mm. Och det är så här, ja, fast jo... Det han har varit utsatt för är liksom inte okej. Okay. Och det säger vi också i nästa veckas avsnitt. Det ska ni banne mig få höra.
Det är en skribent på Expressen som rådde lite hett om öronen. Men det tycker jag han förtjänar.
Det tycker verkligen jag också.
Så vi hoppas att ni är med oss även nästa vecka. Och att ni liksom, så här som ni så fint gör, även vågar prata om mobbning.
Mm. Mm. Underbart. Ha det bäst.
Så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!